Du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext. Det är sommartid och verksamheten på fakulteten är lite på sparlåga, dock inte våra poddar. Är det så att du uppskattar Predikoverkstan och FFG-podden så är vi tacksamma för varje liten eller stor gåva till verksamheten. Du ger en gåva på ett enkelt sätt till swishnummer 123-100-8457. På vår hemsida finner du andra sätt som du kan ge en gåva. Nästa arrangemang på FFG blir Sommarbibelskolan för unga vuxna 8-10 augusti med tematiken Jesus idag. Gå in på vår hemsida www.ffg.se/sommar2024 för mer information och anmälan. Men nu, Daniel Johansson, god lyssning.
Första årgångens evangelium på Kristi förklaringsdag kommer från Matteus 17:1-8. Avsnittet inleds med en tidsangivelse, Kaimeth Hemeras Hex och efter 6 dagar. Den är lite anmärkningsvärd eftersom det är den första specifika tidsangivelsen i Matteus. I samband med att jag tidigare i år gick igenom frestelseberättelsen enligt Matteus så nämnde jag att evangelisten är sparsam med så kallad historisk presens. Den används bara när Matteus verkligen vill understryka något. Och så är fallet i detta avsnitt. 2 verb i presens beskriver hur Jesus för lärjungarna upp på det höga berget. Paralambanei och anaferei. Vad gäller det senare verbet, anaferei, föra upp eller bära upp, är väl Bibel 2000 lite svag i sin översättning. Jesus gick med dem, översätter man. Matteus, han betonar hur aktiv Jesus är med att ta med och föra upp på berget. De 3 lärjungarna nämns vid namn, men bara Petrus har artikel framför sitt namn. Varför är oklart. En möjlig förklaring är att de 3 lärjungarna presenteras som en grupp, som en enhet, därav artikeln bara framför det första namnet. En annan motsatt förklaring är att Petrus framhävs av Matteus. De svenska översättningarna uppfattar funktionen för idiomet katt i dian lite olika. Bibel 2000 som ett konstaterande där de var ensamma. Folkbibel 98 ett syfte för att vara ensamma med dem. Då Jesus är subjektet för huvudverbet och detta beskriver vägen upp är det väl naturligare att ta katt i dian i meningen att Jesus enskilt för sig själv för lärjungarna. I vers 2 möter ett exempel på hur ett substantiv i neutrum pluralis, ta himatia, kläderna, tar ett verb i singularis, egeneto. Och så går vi till vers 3. Där är syntaxen lite oklar. Kai ido ofte autois moses kai elias syllaluntes met auto. Verbet står i singularis och passivum, participet i nominativ pluralis. Participet kan vara attributivt om man kan översätta. Det visades för dem Moses och Elias som talade med honom. Men verb i singularis kan ha dubbla subjekt. Både Moses och Elias kan vara subjekt till verbet och participet kan beskriva sättet och i så fall kan man översätta. Moses och Elias visade sig för dem och de samtalade med honom. Lägg märke till att Matteus här använder sitt karaktäristiska kai, ido och se. Folkbibeln 98 får med i sin översättning medan övriga översättningar hoppar över det, tyvärr. Matteus använder det återigen och då 2 gånger i vers 5. Då översätter Folkbibeln 98 det vid första tillfället men inte vid andra tillfället. Genom sin användning av kaido betonar Matteus att nu händer något viktigt, kanske något överraskande. Och det sker alltså hela 3 gånger i det här avsnittet. Det Bara att beklaga att Bibel 2000 såväl som Folkbibeln 15 hoppar över en så viktig indikator hos Matteus så att bibelläsaren går miste om den. Översättningen av vers 4, kalon estin hemas ode einai, i Bibel 2000 orsakade ju en hel del kritik. Det är bra att vi är med. Det låter ju lite platt jämfört med här är oss gott att vara, som det stod i 1917 och som ju också är en mycket ordagrann översättning av grekiskan. Skillnaden mellan Bibel 2000, 1917 och Folkbibeln och många andra översättningar är hur man uppfattar akkusativen hemas. Kalon estin är subjekt i satsen, det är gott eller det är bra. Detta följs av infinitiven einai, att vara, och att verbet hode, det är gott att vara här. Akkusativen hemas är i sin tur subjekt till infinitiven. Den kan vi konvertera till svenska på två sätt. Det är gott för oss att vara här, eller det är gott att vi är här. Bibel 2000 gör det senare och tycks ta det som en praktisk utsaga av Petrus. Det är bra att vi är med så att jag kan bygga hyddor. Andra översättningar tar det i meningen att Petrus gillar läget så att säga och vill stanna och att han därför föreslår att han ska bygga hyddor. Sedan är faktiskt frågan vilka Petrus inkluderar i oss. Är det han och de två andra lärjungarna som han ofta tar det? Eller inkluderar han också Moses och Elias? Om det hade stått vi ska bygga hyddor, då hade väl den saken varit avgjord. Men nu lovar ju Petrus själv att han ska bygga de här hyddorna, och då är det faktiskt inte helt klart. Även om det väl troligen syftar på Petrus och de två andra lärjungarna. I vers 5, eti auto laluntos, den är en genitivus absolutus som understryker att Petrus blir avbruten medan han ännu talade. Satsen nh evdokesa är lite märklig eftersom verbet evdokesa står i aorist. Om vi översätter det rakt av får vi i honom hade jag mitt välbehag eller min glädje. Men av sammanhanget att döma vilar ju fortfarande faderns välbehag på sonen, och därför bör det översättas som om det vore en grekisk perfekt i vilken jag har välbehag. En möjlig förklaring är att det här är frågan om en tidlös aorist, motsvarigheten till hebreiskans perfekt som ofta fungerar som en presens. Bibel 2000 tar evdokeo i betydelsen godkänna, vilket i sin tur leder till översättningen utvald. Så står det också akouete auto, och då får jag påminna om att verbet akou oftast tar sitt objekt i genitiv, lyssna till honom. Ordföljden här varierar i manuskripten, men de äldsta har den som NA28 trycker akouete auto. Man kan notera att det är samma ordföljd som i Markus, men att det är den omvända i Lukas och i femte Mosebok 18:15 som av många antas vara ett ställe som det här anspelar på. Till sist i vers 8, och denna eidon ei me auton jeson monon. Man kan se på den här satsen på två sätt. Pronomenet auton kan vara objekt och jeson monon stå i apposition. De såg ingen utom honom, Jesus ensam. Troliga är att auton står i predikativ ställning och har betydelsen själv. Då blir det de såg ingen utom Jesus själv, ensam. I vilket fall så är satsen här emfatisk och understryker att Mose och Elia är borta. Bara Jesus är kvar. De svenska översättningarna lämnar tyvärr adjektivet monon, ensam eller alena, oöversatt. Kristi förklaring eller förvandling som händelsen brukar kallas på engelska efter verbet metamorfo i vers 2 hänger intimt samman med de händelser som sker närmast före. Nämligen att Petrus bekänner Jesus som Messias, varpå Jesus uppenbara Guds plan för Messias. Det här är i 16:21. När Petrus i nästa vers motsäger Jesus måste Jesus tala honom till rätta och undervisa lärjungen om lidandet som följer på lärjungaskap. Det hela avslutas med ett löfte om att några av lärjungarna inte ska smaka döden förrän de med egna ögon får se människosonen i sitt rike. Så står det i 16:28 och sen börjar kapitel 17. Att Jesus tar med sig tre lärjungar på berget och låter dem se honom i härlighet. Och då kan man jämföra 16:27. Det tog det vara uppfyllelsen av löftet i vers 28. I Matteus 13:43 lovar för övrigt Jesus att de rättfärdiga ska lysa som solen i faderns rike. Eklampsosin hos helios. Och nu i det här avsnittet lyser Jesus som solen på berget. Eklampsen hos helios. Man kan dela in läsningen i fem delar. Först har vi en inledning i vers 1, sedan i vers 2 Jesu förvandling. Därefter den tredje delen, två konversationer i 3-4. Och för det fjärde, rösten från molnet i 5-7 och till slut Jesus alena i vers 8. Vad är nu huvudpoängen i det här avsnittet i Matteus? Ja, det är inte helt lätt att svara på. Det finns rika förgreningar till andra delar av evangeliet, till dopet, till Jesu frestelse i öknen, Petrus bekännelse närmast före, men senare också Getsemane, uppståndelsen, himmelsfärd och återkomst i härlighet. För egen del så skulle jag vilja sammanfatta det så här. Syftet med avsnittet är att lärjungarna ska tänka på samma sätt om Jesus som den himmelske fadern gör. Petrus, han gör här, som så ofta, bort sig. Han har fräckheten att avbryta konversationen mellan den store laggivaren Mose, profeten Elias som for till himlen i en vagn av eld, och Jesus. Framfusigt föreslår han att han ska bygga hyddor. Det finns åtminstone två problem med Petrus utsaga. Hans försök att bli kvar på berget genom hyddobyggandet hindrar ju dels Jesus från att gå upp till Jerusalem. Och dels ställer han Jesus på samma plan som de två gammaltestamentliga hjältarna genom omnämnandet av tre hyddor. Men Petrus hinner inte avsluta det han har att säga innan Gud ingriper. Istället för hyddor byggda av människohand sänker sig molnet, tecknet på Guds närvaro och härlighet, och Gud själv öppnar sin mun. Matteus markerar i vers 3 närvaron av Mose och Elias med ett se, och han markerar både molnet med ett se och Guds röst och se en röst från molnet. Rösten identifierar Jesus som Guds son, den älskade och utvalde. Utsagan är här identisk med den som uttalades vid Jesu dop. Skillnaden är att det nu finns vittnen som lyssnar, och de här tilltalas direkt i uppmaningen lyssna till honom. Det är naturligtvis en generell uppmaning. Gud har auktoriserat Jesus att tala med gudomlig auktoritet. Men mer specifikt handlar det om en tillrättavisning av Petrus och lärjungarna som inte vill att ta emot Jesu ord om hans kommande lidande. Poängen är här att kors och härlighet inte utesluter varandra i Guds ekonomi. Tvärtom, de hör ihop. Jesus är faderns son, men vad innebär det? En del forskare vill här se en stark Moses typologi, men inte ens den påtagligaste parallellen, nämligen att Jesu ansikte skiner, om man nu jämför med Moses i andra Mosebok 34:29. Inte ens den parallellen tycks vara medveten från Matteus sida. För bortsett från ordet ansikte så finns det inga språkliga paralleller. Nej, Jesus, han är den som med råge överträffar både Moses och Elias. I slutet är det ju bara Jesus som är kvar, något Matteus understryker. Det de båda, Moses och Elias, har gemensamt är att de på ett högt berg, gränslandet mellan himmel och jord, nämligen berget Sinai, har konverserat med Gud så som de nu konverserar med Jesus. Man kan fråga sig om det är en tillfällighet att verbet syllaleo används. Det här verbet används bara fyra gånger i Septuaginta, varav en beskriver Moses konversation med Gud i andra Mosebok 34:35. Guds härlighet visade sig på Sinai, molnet sänkte sig ner och Gud talade. Vi har här något av en repris på Sinai-händelserna. Lärjungarna faller till marken i fruktan. Skillnaden är att det som sker på den gudomliga sidan här är fördelat på två personer. Jesus utstrålar Guds härlighet och talar. Molnet sänker sig ner och talar. Och de här två förhåller sig till varandra som fader till son. Till sist, det som verkligen betyder något efter dessa himmelska upplevelser, enligt Matteus, det är att Jesus är kvar och han säger sitt: stig upp, var inte förskräckta.